Så där ja, vi har ett nytt avsnitt av Nedsläpp Modo och det var inte så enkelt att bli av med Adam Johansson.
Nej, jag sov över på en vecka.
Ja, ja, jag gick hem så att han har klarat sig själv, tack och lov.
En trevlig påsk. Sitta själv här.
Precis. Men i alla fall så Adam ville sitta kvar till min stora glädje. Så att vi ska köra ett nytt avsnitt och vi ska börja med ett tungt ämne som man faktiskt suckar över, som man har vridit och vänt på i sin podd. Det är det här med slutspel, domare, bedömningar, bestraffningar, disciplinnämnd, situationsrum, you name it, som diskuteras egentligen mer än själva matcherna. Vart vill du börja, Adam?
Oj. Vilken bred fråga att starta med.
Och jag vet.
Ska jag välja spår här?
Ja, vi säger så här. Är det för mycket fokus på avstängningar, disciplinnämnder? Och det är ju diskussioner hela tiden. Tappar vi inte bort hockeyspelet lite grann?
Jo, absolut. Jag tycker det är intressant. För vi på Expressen gjorde ju en enkät med klubbrepresentanter från alla SHL-föreningar i slutet av grundserien. Och en överhängande majoritet tycker ju att ett, avstängningarna är för långa i svensk ishockey och att det är för många av dem. Och jag kan ju dela den bilden. För jämför man till exempelvis med NHL som spelar 82 omgångar på en grundserie. Här hemma i Sverige så har vi 52. Så har ju vi fler avstängningar på en säsong än vad NHL har. Sen vet jag också att det är många där ute som hela tiden kastar disciplinnämnden under bussen. Men de har ju fått direktiv att följa och dömer därefter. Sen vissa gånger kan jag också känna att det är en tombola och att man inte riktigt vet vad man ska vänta sig. Och jag tror att disciplinnämnden skulle må bra av att byta ut lite folk. För just nu är det lite väl mycket juridik däremellanåt. Det kanske är personer som inte har en direkt koppling till hockeyn idag. Jag skulle gärna se en före detta spelare med erfarenhet sitta där. Nu älskar jag att jobba med Sanni, men tänk en Sanni Lindström i disciplinnämnden. Fler av den typen, det tror jag DN skulle må bra av. Sen ska man också säga det gällande domarna som får så extremt mycket skit nu under slutspelet.
Men de följer ju faktiskt bara regelboken.
De gör ju det och jag ska säga det, jag sitter inte med supporterkänslan när jag tittar på hockey. Och jag kan ju förstå att man ilsknar till ordentligt. Men jag vill bara säga det är så för alla supportrar. Så det är inte att domarna ogillar ditt lag mer än något annat. Utan det där är en trend som man ser hos alla SHL-klubbars supportrar. Och om man vill få till en förändring, ja, men då måste man pusha mot styrelsen i Svenska Ishockeyförbundet. För det är de som i slutändan godkänner regelboken i samråd med domarna då. Så jag tycker inte att jag tycker ibland att det blir alldeles för mycket fokus på domarnas enskilda beslut där ute, men 99 gånger av 100 så har de alltid stöd i regelboken faktiskt för det de dömer.
Men hur rimligt är det att få till en ändring helst nyss i regelboken så att den blir, ursäkta uttrycket, vettigare?
Det beror på, alltså vilken del tänker du på då? Vad ska bli vettigare?
Ja, men alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig riktigt. Men om vi tar till exempel ett närstående exempel här. Theodor Niederbach får alltså 4 matcher för en tackling som inklusive motståndarna tycker är helt okej. Okay. Alexander Wiklund håller på att hugga av benet på en motståndare för en match. Där har du ju en differens som är lite märklig.
Jo, och det är att man sedan, om det är säsongen 17-18, då det eskalerade med hjärnskakningar i svensk ishockey, som har haft ett väldigt stort fokus på att försöka ta bort antalet huvudskador och huvudtacklingar. Och därför blir det ofta väldigt många matchers avstängning när någon träffar huvudet. Sen kan jag tycka att man inte ser till omständigheterna tillräckligt mycket. Om en spelare är låg, om en spelare inte klarar av att försvara sig själv. Man lägger
stirra puck,
det också. Man har ju pratat om ett 60-40 ansvar i svensk ishockey, men ibland kan inte jag se det hos disciplinnämndens beslut. Alltså att 60% av ansvaret vilar på den som delar ut tacklingen, 40% hos den som tar emot tacklingen. Skulle man gå efter det, då tror jag att vissa avstängningar inte hade blivit avstängningar och att det hade blivit betydligt färre matcher än vad vi ser idag.
Ja, jag håller med, men Ja, det är jättesvårt det, men hur skulle du, nu är jag på riktigt djupt vatten, men hur skulle du vilja skriva om regelboken när, om vi tittar på det här med de här tacklingarna och avstängningarna?
Oh, nu ska man...
Hur mycket ska man ge motståndaren? Mycket ansvar ska den ta? Ska man baka in den bild i bilden ännu större? I
bedömningen? Nej, men jag tycker väl att det är rimligt med 60-40, kanske till och med 50-50 många gånger. Alltså, det man ska ha i bakhuvudet här är också det att ishockey är en av de snabbaste, mest slumpartade sporterna som finns. Mm. Och ett litet felskär eller att man för en millisekund tänker att okej, nu har den här spelaren axeln åt det hållet och så missbedömer man och så råkar man träffa huvudet. Alltså, jag förstår att det sker olyckor där ute. Och det måste alla vara medvetna om. Och jag kan ibland tycka att disciplinnämnden eller referensgruppen som då skickar vidare till disciplinnämnden glömmer bort att just med tanke på att ishockey är en kontaktsporten är, så kommer alltid ske olyckshändelser där ute. Och man måste behandla det som det. Om vi exempelvis ska ta den här debatten om domar, eller avstängningar efter kollisioner med domare, så är jag ju allergisk mot den. Eftersom att exempel, när Albin Lundin fick sin avstängning, när Linus Ölund fick sin avstängning, båda gångerna så har spelarna fokus på puck och motståndare som besitter pucken i de situationerna. Sen har de dålig split vision, att de inte ser domaren som är i närheten, men de råkar träffa med skridskoskenorna över höger skridskon på båda de här domarna som är i det här fallet då, och de drattar till isen. Ingen skada skedd, de här domarna ställer sig upp direkt. Men sen ska man in efteråt och ge tre matchers avstängning som det blev för exempelvis Ölund. Och
som jag fattar så är det väl situationsrummet, så domarna hade väl inte ens anmält om jag fattar det.
Nej, och så har jag förstått också, som att många gånger så tycker domarna att det ska stanna vid den matchen. Men att situationsrummet referensgrupp kliver in och säger att nej, men den här ska vidare till DN. Och då har DN det regelverket de har, de direktiv de har fått, och då måste de döma därefter. Och min känsla är att domarna ofta står på den här scenen som du och jag är på, faktiskt. Och att det är situationsrum och referensgrupp som tar beslut som inte gillas av allmänheten. Alltså den stora massan av svensk ishockey.
Förklara nu för mig som inte begriper någonting. Varför frias, vad har du fått höra, varför frias Lundin och Vrin, Riksidrottsnämnden, men Ölund frias inte?
Alltså det vore oprofessionellt för mig att svara på den, för jag har inte läst, alltså jag har inte lusläst båda domarna.
Men kan du gissa?
Jag skulle kunna tänka mig att i Lundinfallet så kan man hävda att linjemannen befinner sig i en onaturlig position, för han är för långt ut från båset, eller från ja, det är långsidan blir det vid den lång...
Ja, den ytan han ska vara på.
Ja, exakt. Han glider ut 3-4 meter för mycket. Och att Lundin har sin åkväg rakt fram.
Men jag tycker Lundin har större yta att välja än vad Ölund har.
Ja, det har han ju. Men spelet är på andra sidan isen också. Och han har blicken dit. Ölund, det är ju klumpigt av honom med tanke på att huvuddomaren trycker sig nästan upp mot sargen ser ut som. Och ändå träffar Ölund. Men jag tycker så här, du måste kunna få vara klantig. Det måste kunna ske olyckor ute på isen utan att folk ska bestraffas till höger och vänster.
Just det här med bestraffningar har gjort, det har ju påverkat lagen rätt mycket. Bestraffningar och avstängningar spelar ju roll nu. Ta till exempel AIK. Jag vill påstå att AIK missar sin semifinalplats för att det här gruffet i Mora gör att AIK tappar tre av sina bästa spelare. Det gör inte Mora som tappar två bänkspelare egentligen.
Och det är ju egentligen ett gruff. Det är ju inte ens ett slagsmål.
Nej, jag vill säga. Kalla det gruff. Jag har också hört på er podd och jag tycker det är ett gruff. Men då säger säkert någon, men vad är det där för jäkla signaler till POF12?
Jo, men jag kan tycka att de personerna, har de någonsin spelat en sport, känt av de känslor som kan bubbla upp vid en slutsignal när ett lag avgör. Alltså man måste ha respekt för att det är extremt mycket adrenalin inblandat i de här matcherna och de står och väger och de betyder väldigt mycket för alla inblandade. Då måste man kunna köpa att det blir det här känslosvallet hos spelarna ibland också. Sen ska man säga det att det är tydligt att är det en båstömning, då ska det bli avstängningar. Det säger ju regelverket. Så här har de ju gjort helt rätt. Det var ju precis samma sak som i höstas med Djurgården Bickalskogen, när det blev ett slagsmål efter slutsignal och spelaren hoppade ut från båset.
Greve fick väl en längre avstängning där.
Ja, han gjorde väl någonting fulare i det fallet då, ansåg de. Men alltså, den typen av saker ska ju beivras med dagens regelbok. Men jag kan ibland tycka att man måste hitta lite mer spelkänsla i regelboken. Alltså att det måste vara öppet för tolkningar helt enkelt. Större
jag håller med dig där. Tänk om de hade visat lite bollkänsla och stängt av Musito Bagenda, som faktiskt är orsaken till hela kravallen.
Ja, alltså han är ju den som... Alltså det är ju hans aktion som leder, det, som är upprinnelsen till det hela.
Han kliver ju in i en spelarhög som jublar ensam mot 18 stycken.
Ja, exakt. Och jag kan köpa att han kanske har fått en match avstängning, men att de andra borde ha friats faktiskt. Så ska jag säga. Nu är det ju här någon vecka sedan det hände. Men det är ju ett fall som kanske på något sätt kan exemplifiera hela den här debatten som vi försöker toucha lite vid.
Men du, disciplinnämnden. Jag är helt inne på din linje. Jag skulle vilja se en föryngring. Jag skulle vilja se en mer hockeykunskap där. Mitt första namn är också faktiskt Sanne. Han har ju lyckats marknadsföra sig rätt bra med sina åsikter. Och på det stora hela har han väldigt sunda åsikter. Har du mer namn? Jag skulle vilja, en som jag läser en del som jag tycker han kopplas ut till en klubb men är väldigt sund i sitt tyckande, är till exempel en som Henrik Lehmann som är balanserad. Ska man få in folk kanske som följer hockey så närgånget?
Intressant tack. Jag har aldrig funderat i de banorna. Nu ska jag säga att Lehmann är ju journalist då, för något
ja,
som inte vet.
Ja, han är journalist,
det.
Ja. Men han är fristående, han frila eller egen företagare, ja. Så att säga.
Ja, nu skulle man kunna göra det. Alltså jag
men få in inte kanske Henrik Lehmann då, men få in folk utan, alltså skämtsamt eller mycket elakt, om många klubbar kallas det ju Diffiblinämnden, i och med att det är många har ju kopplingar till eller haft kopplingar till Djurgården. Så att få bort den diskussionen också. Alltså helt enkelt börja på nytt.
Ja, alltså så här. Skulle inte Daniel Wessan varit domare så hade jag tyckt att det hade varit ett bra alternativ för disciplinnämnden också.
Håller med.
Många gånger kan jag känna att de största rötäggen ute på isen är de som ofta ser på liksom situationen med tacklingar och avstängningar på det mest rimliga sättet också. Har mest de sundaste åsikterna. Visst, det kan brinna av när de är ute på isen, men sen då när liksom de har kylt ner sig själva och tittar på en situation, så kan de ofta vara väldigt objektiva. Det är ju Sannit bra exempel på det. Alltså, han var ju en tuff spelare, delade ut väldigt många alltså fula tacklingar, om vi ska vara helt ärliga. Men nu när han är i rollen som expert och jobbar för oss på Expressen, han kan ju ha ett objektivt synsätt på det hela, som jag tycker att många kanske saknar. Och jag tror att Westner är en sån typ också. Men jag tror att man måste försöka hitta de som har närhet till sporten, som har spelat nyligen. Man ska inte ha någon som var aktiv på 90- och 00-talet. För det ska man säga, att ishockey idag är en helt annan sport än vad det var för 20 år sedan. Alltså, pratar om modern era, då kanske vi bara ska prata om millennieskiftet. Vi kanske inte ska inkludera 90-talet. Det kanske är för lång tid tillbaka.
Men få in folk som vet vad det handlar om, vet vad som sägs, vet vad som händer under press. Joel Lundqvist till exempel. Daniel Rahimi, när vi pratar tuffa spelare som har delat ut tjuvsmällar, men även tål dem.
Ja, alltså,
nu som kan spelet.
Ja, nu spelar han ju fortfarande, men Joel Persson i Växjö. Jag kommenterade en match uppe i Norrbotten i början av februari. Det var Växjö-Luleå. Och då åkte Noah Östlund på en tackling. Och i pausen så intervjuade jag Persson och frågade, okej, hur ser du på den här situationen egentligen? Och han gick ju ut och tyckte att Noah hade skyddat sig för dåligt. Alltså han backade en motståndare i det läget och sa att Tyrväljens tackning här, den är faktiskt helt okej. Okay. Här faller ansvaret på Noah Östlund, att han inte har blicken uppe. Och har man de spelarna som tar ansvar för sporten i stort, så ska man ju värna om dem så gott det går. Och det är den typen av människor, den typen av person som jag vill få in i disciplinnämnden. Som kanske inte bara ser till sin egen klubb eller sin egen sak, utan för ishockeyn i det stora perspektivet.
Ja, Ante Karlsson gjorde ju något liknande med Axel Rindell och Theodor Nidbars, där han faktiskt lade ansvaret på Rindell.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja, och det vet jag att det uppskattades ju väldigt mycket i Hockeysverige stort.
Mm.
Men sen ska man också tänka, hur känner en sån som Axel Rindell i det läget? Att en huvudtränare går ut och säger det efter att man åkt på en hjärnskakning.
Ja, men jag tror Rindell också insåg att han hade nog en del ansvar där. Jag har inte hört någon uppföljning på den historien om hur det sköttes internt i Timrå. Men jag gillar när man som enögd ledare och spelare ändå kan se två sidor av situationen.
Absolut. Nej, men alltså det är högaktiga Ante för. Sen finns ju alltid en... Alltså det finns tid och rum för när man ska uttala sig på något. Så det var ju direkt efter matchen också. Och det var mycket känslor inblandade. Och jag, som jag har förstått det, så kanske inte det riktigt uppskattades i Timrålägret. Att han inte uttryckte sig så. Även om jag tyckte att det var uppfriskande. Det vill jag tillägga.
Han fick ju stöd även av Kimmo Kappanen, ska väl tilläggas.
Ja.
Sportchefen.
Ja, exakt. Som jag förstod så hade de varit i kontakt med moderledningen också. Mm. Uttryckte väl sina sympatier över att Theodor Niederbach fick en 4 matchers lång avstängning.
Ja, hjälp mig, nu tappar jag namn. Den är mycket frispråkig Kristianstadstränaren som numera...
Mikael Gat.
Jajamän. Mm. Det var ju en situation för några år sedan också där Sam Vigno fick 5 matcher för något mindre fighting som Gat... mycket förvånande gick ut och svarade Sam och var i Tokyo och till och med skrev någon skrivelse tillsammans med Modo att det borde inte vara någon avstängning. Sånt där.
Det är kanske en person som ska in i disciplinnämnden då.
Ja, varför inte?
Jag gillar
ändå det här tänket när man ser mer till sporten än till sitt eget, hur sitt eget lag drabbas.
Absolut, och det var ju det Ante gjorde i det läget. Ja. Ska jag säga.
Hur ser du på domarnivån i övrigt? Skulle mot förmodan någon Luleå-supporter höra det här nedsläpp Modo, så har de säkert synpunkter för det. Men jag tycker ändå det är en bra nivå på det stora hela.
Ska ladda bössan här?
Ja, ladda bössan.
Skjuta iväg ett skott mot alla Luleå-supportrar.
Ja, har du hagel eller finkalibrigt?
Ja, det blir nog både hagel och finkalibrigt. Jag har ju 2 pickadoller här.
Ja, jag ser det. Jag är lite skraj.
Nej, men alltså så här. Jag tycker det är direkt pinsamt att skylla Luleås uttåg på domarinsatserna, som det verkar vara i vissa fall. Alltså Växjö var det klart, klart bättre laget i den här kvartsfinalen. Mm. Visst, Luleå pressade dem lite i den sista matchen, men jag var ju på plats i en av matcherna där i den andra, tror jag det var, som spelades i Vida Arena. Och jag tänkte det direkt, att det här är det bästa jag har sett av ett lag under hela slutspelet som Växjö presterade då. Och det var faktiskt klassskillnad mellan de två. Jag tycker att Luleå kanske inte kommer upp i nivå, men Växjö, de spänner verkligen musklerna. Och det går inte att härleda till domarna i det fallet. Visst, det är någon enstaka utvisning här och där i matcherna som de missar, men det gör alltid domarna. Alltså det där brukar liksom jämna ut sig över en hel matchserie.
Men blir det inte så också när man har förlorat 4 målmässigt jämna matcher, att det är ju någon annans fel?
Ja, men så blir det väl alltid. Och så kanske man vill medialt rikta fokus mot det än sin egen insats också. Och då är det väl bra att det finns en sån som Brandon Kinnemin i laget som kan stjäla allt rampljus. Och så börjar man inte prata om, okej, varför presterar inte Luleå? Är det en av de största besvikelserna den här säsongen? Utan det enda man då diskuterar, det är Brandon Kinnemin och varför han hela tiden hackar på domarna.
Ja, och nu har väl varit Tyrvinen som har varit... Det var han som kastade handskarna, va?
Ja, en handske mot ena huvuddomaren och den andra ut på isen. Men han bad ju om ursäkt efteråt också.
Ja, och det var ju också... Nu hamnade du i diskussion med Luleå-supporterna, såg jag i något Twitter, eller X som det nu heter.
Ja, jo. Vi hade väl olika tankar om vad som hände där i katakomberna efteråt. Mm. Men det ska man säga, Tyrvägningen försökte be om ursäkt till domarna. Men under grundserie och slutspel, alltså egentligen under hela säsongen då, domarna tar inte in spelare och ledare i sitt domarrum, utan det där tar man alltid via domarchefen. Mm. Det är kutym, så det var inget konstigt att Tyrvinen inte släpptes in där. Men ursäkten framfördes ju via en funktionär eller ordningsvakt.
Jag tycker det är ett bra system. Men en annan sak som är lite off topic, men det handlar ändå om domare. Nu är jag så gammal så jag kommer ihåg när de hade namn på ryggen. Skulle det på något sätt förbättra situationen än att man åker omkring och är anonym? Alla visste ju vem Börje Johansson var, Sven-Erik Sold, alltså, det var ju profiler, de marknadsförde sig, Roger Öber, de var ju ute i media och förklarade sin roll och vad som har hänt.
Alltså, jag tror så här, med dagens klimat så skulle inte det funka. Alltså, för det är för lätt för folk att hitta var de här personerna internet. Bor och att man ska kunna skicka hotbrev och liknande. Jag tror att det räcker med siffrorna på ryggen faktiskt, för alla spelare och ledare vet ju exakt vilka som dömer. Alltså det ska man veta, att det är ju ofta en bra dialog ute på isen som jag uppfattar det. Mm. Sen är det vissa spelare som kanske tycker att domarna inte förklarar sina beslut tillräckligt. Men jag gillar ju inte det här att domarna anses måste förklara exakt det de tycker och tänker kring varje domslut hela tiden. När tränarna kliver ner från bänken och vill kalla dit huvuddomen och okej, vad tänkte ni här då? Och så fördröjs matchen med 2-3 minuter eller vad det är. Alltså ibland kan man bara låta domarna döma också. Och sen kan man ta diskussionen efteråt. Sen vissa domslut, absolut, det kan man ta ute på isen. Men annars så tycker jag, för att få bättre flyt i matcherna så måste domarna bara få vara domare ibland också.
Jag håller med dig, men sen är det ju så, vi är ju alla olika individer. Vi kan vara glada, sura, verbala, mindre verbala. Visst, de domare som jag tycker klarar sig allra bäst och har, tycker jag, inger mest respekt, det är ju de här som kan ta en dialog och förklara. Jag gillar inte det här när upp med två händer, backa, försvinn. Och, alltså, har man en dialog tror jag att man får också mycket bättre miljö på isen.
Absolut, nu blir det att jag försvarar domarna väldigt mycket här, men jag tror att de vill ta diskussionen 9 av 10 gånger. Men om samma tränare eller samma spelare har varit på dem 7-8 gånger under en match, då kanske man till slut måste säga, du, nu räcker det. Du kan inte komma till mig varenda gång du upplever att ditt lag förfördelas. Så man kanske ibland bara måste få sätta upp den där handen mot
gäller
ansiktet.
Gäller det även de som har an och sen, eller sen och an på bröstet?
De ska väl få vara framme mer än de andra spelarna. Men det tycker jag att man ofta ser i matchen också, att kaptenerna är där fram och diskuterar, i alla fall efter varje period.
Men tänk dig om du är domare och sen ska du surra med Niklas Sundström 23 gånger per match. Du blir inte rätt less, va?
Det är det jag menar. Ja. Alltså till slut så kanske man bara säger, men Susse, lägg ner.
Ja, du får en 10 igen.
Ja, exakt. Vill du sätta rekord i antalet 10? Absolut.
Ja, men det har jag ju redan, säger Susse. 11 per säsong.
Vad var han hade för?
Jag tror han hade 11 10.
Ja, 0-6-0-7 där.
Ja, eller året var det efter. Efter SM-guldet var han ju riktigt grinig när de inte vann SM-guld. Jag tror det var året
0-7-0. Okej, när de åkte ut i kvarten mot Timrå där.
Ja, jag tror han... alltså, underbar bild... Ja, det är väl 08-09. När Susse Skröder och Niklas Danielsson, hela första kedjan, sitter med varsin 10 bredvid Gerard Westman. Den är så underbart bra.
Ja. Men alltså i dagens ishockey, är det någon som ens har varit nära 2-siffrigt i 10 år?
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Nej, Susse måste vara en egen klass.
Men Susse hade ju inga avstängningar.
Nej.
Han tog snacket på isen. Så
Och så gillar man gillade ju hur det brann där. Det kanske brinner lite för lite i dagens hockeyspelare.
Ja, och då är vi faktiskt
inne på... Jag känner mig gammal där. Ja, men dagens hockeyspelare.
Då är vi faktiskt inne på nästa ämne. Vi hoppar över en punkt här bara, men vi ska gå tillbaka. Det är... Jag bad Adam lista 3 hockeyspelare som...
Ja, just det.
...gjorde... Varför du fastnade för hockeyn, varför intresset blev som det blev. Och det behöver inte vara de 3 bästa hockeyspelarna, utan sådana som gjorde det kul att se hockey, som var profiler. Och då kan jag faktiskt börja, och då har vi ju Niklas Sundström som är en av dem. Och det är mycket därför att han är nog den smartaste hockeyspelare jag har sett. Han är inte byggd som hockeyspelare, men han är inte snabbast, starkast, sköt inte hårdast. Men återigen, han hade ju ett hockey-IQ som ingen kan ju nästan mäta sig med det, åtminstone inom det här landets gränser.
Efter att han la av, då hade du ganska många krönikor på öva att Modo saknar en Susse.
Ja, det var väl en i veckan typ. Eller framförallt åren, ja, när han la av och sen gick väl 2 år sedan åkte de ur, så att är det Susses fel alltihop att det blev den här ökenvandringen i.
Har du fler på din lista eller?
Ja, jag har 2 till, och det är en barndomsidol i och med att han bodde nästan granne, Pelle Lundqvist, nere på Älvgatan i hörnet. Han är aldrig skadad, missade aldrig ett friläge, i snitt överlägset den bästa Modoit om man ser till matcher slash mål. Han var, hade tydligen ett förslag att komma över och testa i Detroit Red Wings, men det var lite för jobbigt. Sen har jag en artist som jag tycker väldigt mycket om som person.
Jag gillade hur du sa wings där, som chicken wings.
Hur säger du wings?
Detroit Red Wings, tror jag.
Men det är ju samma sak.
Nej, men du sa wings, som att nu ska vi gå och äta chicken wings.
Ja, nu börjar jag bli hungrig också.
Ja, lunchtid.
Sen måste jag ju nämna Lars Lasse Bysse Byström, som en tidigare sportchef skrev. Han körde två smeknamn där. Bysse var ju otroligt rolig att se. Blev tvärläs på Leif Bork och bara slutade. Gick ut och berättade om sitt emellanåt destruktiva liv. Jag hade en lång intervju med honom. En väldigt älskvärd person. Men han var fantastiskt rolig att se. Han var ju älskad av campuspubliken. En underbar hockeytyp. Mm. Det var mina tre namn.
Jag har faktiskt inte haft tid att förbereda.
Nej,
det här.
Du har bara haft en vecka på det.
Men... Ja, jag har ju suttit här på ÖA själv och hade kunnat fundera fram någonting här. Jag har väl lite tre namn på det sättet, men jag skulle säga att jag är väldigt präglad av den tidiga 70-talsgenerationen. Alltså dels spelarna som kommer från den här bygden, såklart. Alla vet ju om 73-erna och ja, 74, 75 var ju bra också.
Du var inte ens född då.
Nej, fast jag är ju 90-talist. Mm. Så jag upplevde dem ju ändå under mina barndomsår, och det är ju då man får sina stora, stora idoler. Och sen, nu kanske lyssnarna vet i alla fall vad det här handlar om. Jag tror inte du vet det heller. Men jag spelade EA Sports NHL-spel i millennieskiftet.
Ja, jag har två söner, varav en, han nötte sönder några konsoler.
Okej. Okay. så att jag hade ju NHL 99, 00, 01, 02, 03, 04 hemma. Körde den på stationär dator, PC. Och ofta startade jag en karriär med Colorado Avalanche. Mm. Och där fanns det ju spelare, men såklart Foppa var ju... Det är ju Foppa. Men sen Joe Sakic, Adam Deadmarch, Milan Hejduk, Rob Blake, Patrick Roy. Alltså de spelarna tyckte jag var häftiga. Och sen hade jag en barndomskompis också som jag uppgicks mycket med, som är finlandssvensk. Och vi hade ju våra duster där när Sverige och Finland möttes i olika mästerskap. Och jag tyckte alltid att Teemu Selänne och Saku Koivu var häftiga, måste jag säga. Och sen, jag är född 94, så nu kommer ett svenskt namn här då. Och jag minns 0-4-finalen mellan HV71 och Färjestad väldigt, väldigt starkt av någon anledning. Det är ju när Stefan Liv kanske står för den bästa insatsen någonsin i en SM-final. Han blir ju MVP också. Är det 3 eller 4 nollor då?
Jag tror det var 4. Ja. Men det är säkert någon lyssnare där ute som rättar oss.
Nej, jag tror att du har rätt. Det är 4.
4. Spelade väl 5 matcher när han hade 4 nollor.
Ja, han var helt enorm och... Det satte avtryck hos mig också. Så att Stefan Liv, och han hade ju den här karisman och energin också som gick igenom tv-rutan. Så han fastnade tidigt hos mig också.
Blev du också lite för att det här oerhört tragiska ödet han gick till mötes?
Ja, alltså så saknad också. Alla man pratar med honom säger att ja, men han var en sån personlighet. Sprudlande, energirik, glad. Bemötte alla människor på ett sätt som han själv ville bli bemött på. Och det är väl någonting som han själv tar med sig också. Så att Stefan Lee, ja, det är väl några som jag tänker top of mind. Som sagt, jag har inte hunnit fundera speciellt mycket på det här, men tidiga 70-tals generationen från den här bygden, några Colorado-spelare, Selänne, Koivu och Stefan Lee då. Det var några namn jag slängde ur.
Din favorit Modospelare alla kategorier?
Donald Brashear. Den såg du inte komma.
Nej, men den var bra. Hörru du, vi går vidare.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut. Var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Mm.
då har vi egentligen en skitenkel fråga. Den här spelades ju in innan semifinalerna i SHL och Hockeyallsvenskan drar igång. Det är inte helt klart i SHL vilka lag som tar sig vidare. Det är, vi har ju Frölunda, Leksand och Skellefteå-Linköping inte heller slut när vi spelar in. Men,
vi kan väl säga som så att det är Skellefteå, Växjö, Rögle, de kommer ju hamna där. Ja. Och sen är vi osäkra på Leksand-Frölunda.
Ja, vi börjar. Vi kan ta den serien. Den är, alltså Leksand är det bättre laget men ligger under med 2-1.
Vet du vad jag ska göra nu? Jag ska kliva in som programledare och säga att det är totalt inaktuellt när vi släpper det här. Så det finns ingen mening överhuvudtaget att vi pratar om det. För, det här, för den serien kan ju vara slut på söndag.
Och dessutom går det här avsnittet på onsdag. Så vi släpper den frågan. Alltså, vad skönt att du är inte bara gäst, du programledare.
Nej, men jag vill inte kliva in i dina skor här, Pelle. Men jag kände bara att det är inte ett tidlöst ämne som vi borde ta här. Ja,
eftersom vi sitter i ett väldigt trångt och helt luftfritt rum så börjar hjärnan ta slut. Men vi går vidare. Vilka vinner? Vi börjar nerifrån. Vilket lag går upp?
Då har vi ju, ska vi säga för de som inte vet det, vi har Brynäs, BIK, Karlskoga och
Brynäs, Bofors.
Ja, som man kanske säger då. Och sen Djurgården, Mora. Jag tror Mora kan skaka om Djurgården ordentligt. Inte helt oän för att de tar en finalplats faktiskt. Jag är så imponerad av vad Daniel Hermansson har gjort.
Vi snackas det för lite om Daniel Hermansson.
Ja, men han har fått en hel del cred under den här säsongen efter att Johan Hedberg
stack. Jag tycker det är Anton Blomqvist och det är Hall i Bofors nu efter jul och så där. Daniel Hermansson tycker jag.
Mm. Du kanske har rätt där. Och jag vet att han har ett oerhört gott hockeyöga. Har ju varit scoutanalytiker och hjälpt Hedberg tidigare när han var huvudtränare och också ritat upp spelboken för Mora. Alltså de ser ju ut ungefär som de har gjort under Hedbergs ledning. Kanske till och med att de ser ännu vassare ut. Och det jag gillar med Hermansson det är att han vågar lita på sina unga spelare. Nu när de tog sig vidare från kvartsfinalen, snittåldern var på 22-23 år. Och när de skulle försvara ledning mot AIK, då är det är Kratz, det är Westerheim, det är Sten, det är Brandsteg Nygård. Det är de killarna som är ute, 18-19-åringarna. Som han säger, men ut och kör nu. Och det visar ett mod som ledare att man vågar göra det.
Jakob Norén.
Ja, det också. Vilket kliv han har tagit i Mora den här säsongen. Det var ju perfekta utvecklingsplatsen för honom. Där ska man ju ge cred till Henrik Ladin och Modo också att de placerade honom där.
Ja, det var ren handpåläggning. Han skulle till Mora.
Ja, men Hermansson är väl... Jag är beredd att hålla med. Det har snackats för lite om honom som en av de bästa tränare i Hockeyallsvenskan den här säsongen. Absolut. Absolut.
Men vad, nu har du dragit semifinalen. Vilka går upp då?
Det är ju tråkigt att säga Brynäs. Mm. Eftersom att alla gör det. Även fast jag tror att det blir Brynäs i slutändan. Men jag klämmer väl dit att Djurgården tar det.
Ja, jag känner också att det är lite för enkelt att säga Brynäs. Så att jag vill ju säga Djurgården, men egentligen ska jag inte yttra mer här. För jag har ju sagt ända fram till en vecka sedan att jag tror att både AIK och Södertälje, något av lagarna kommer att vara i final och utmana rejält. Och det gick ju jättebra.
Du ska inte tippa igen alltså?
Nej, aldrig mer.
Nej, alltså sen måste jag säga, jag tycker att Djurgårdens upplag den här säsongen 24 är ju sämre än den som heter Modo i final i fjol.
Mm, men de har en frisk Marcus Kryger. Åtminstone halvfrisk.
Ja, det har de. Men de har ingen Carl Lindbom i mål till exempel.
Nej.
Fast det hade de inte i finalen i fjol i för sig heller. Då var det Myrenberg som stod. Och Galajda.
Jag tycker inte Klasen är lika bra heller som han var förra säsongen.
Nej, man ska komma ihåg, han är ett år äldre också. Så att han har ju tappat lite fart, även fast kanske inte redan var hans styrka. Men han är ju fortfarande en av de bästa PP-spelarna i ligan och kan avgöra matcher på egen hand. Så att,
och Olle List är en bättre upplag av Olle List förra säsongen, åtminstone i slutspelet.
Men han är ju en rätt, alltså så här, det är ju ingen bra 5-mot-5 spelare i Hockeyallsvenskan. Han ska spela PP i vänstra cirkeln. Det är ju det han ska göra egentligen på en hockeyis.
Ja, men det gör han ju fortfarande rätt bra.
Jo, absolut. Han har ju ett väldigt bra direktskott. Och det är klart att det kommer att vara ett vapen i semifinalen här också.
Men sen gillar jag Djurgårdens ungtuppar.
Jo, alltså mini-fimpen.
Ja, men vad heter han? Filip Eriksson? Nej.
Linus Eriksson.
Linus Eriksson. Ja. Filip är ju Nybro.
Jätteduktig, Versell bra också. Ja. Så att, ja, det är klart att Djurgården blir ett hot. Men tittar man på Brynäs lag och jämför med andra allsvenska versioner och kanske de som har gått upp senaste åren med Modo, HV, Timrå och så vidare, så över 4 kedjor så är det väldigt svårt att mäta sig med dem. Alltså dels meritmässigt, men även vad det är för typ av hockeyspelare kvalitetsmässigt. Alltså tänk en Tyler Wessel och en Tyler Kelleher. De är ju en andra, tredje kedja i Brynäs. Och när HV71 gick upp, då var det ju dem man lutade sig mot. Och man brukar prata om HV71 2022 som heter de bästa allsvenska lagen någonsin. Så att det finns ju mycket, mycket kvalitet i den där Brynäs-truppen. Och med tanke på hur bra Damian Klara har varit den här säsongen också och visat att han kan stjäla matcher för Brynäs, så kan han bli den första tonåringen sedan Jonas Eneroth faktiskt att hjälpa ett lag upp till elitserien. Det har ju bara hänt en gång att en så ung målvakt har lyckats med den bedriften.
Men kan Mora stöka till det för i det här fallet då Djurgården, i och med att jag tycker de har seriens överlägset bästa målvakt i Ignatjev?
Mm. Ja, det tror jag absolut. Och nu kommer de troligtvis ha Ljunggren tillbaka.
Mm.
Vi vet inte vad som händer med Chad Jettman, men har de Ljunggren, Jettman, Westerheim, så är det ju 3 riktigt duktiga centrar. Och jag tycker att de spelar med en ungdomlig entusiasm och en frejdighet som kanske de andra lagen i semifinalen inte besitter. De är väldigt raka och de är duktiga, tycker jag, på att få ner puckarna djupt och stanna i offensiv zon väldigt, väldigt länge. Så jag ser absolut att Mora ska kunna välta Djurgården i den där semifinalen. Även om, jag skulle säga procent, så är det väl 55-45 i Djurgårdens favör.
Jag har alltid högaktat Daniel Ljunggren, för jag tycker en otroligt smart, laglojal spelare, center. Men de har ju haft lite svårt i slutspelet, han och hans vapendragare. Nu, Ljunggren har inte spelat de 2 sista matcherna. Jag tycker Johan Persson har klivit fram och tagit ansvar då. Jag tycker han har varit nästan outstanding i de sista mötena med AIK.
Ja, det har han ju behövt vara också, för ser man till laget, jag nämnde ju snittåldern där tiden, de har ju faktiskt haft bara 2 30-plussare i line-upen under de senaste matcherna. Det är han och Henrik Eriksson. Mm. Annars är resten 27 och yngre. Mm. Det är rätt coolt. Och det ska man säga, det här Mora-laget jämfört med tidigare år, det är att de har ju en större... Man brukar prata... Thomas Johansson sa det här en gång i tiden och sa det fast mot mig. De har en bredare spets. Mm. Förut har man förlitat sig väldigt mycket på Ljunggren och Persson och Måns Karlsson som första kedja, och så har de drivit dem säsong efter säsong. Visst, Värnblom, Ståhl, Lyrenäs har varit där och färgat någon säsong. Men i år så har de, du har Fabian Gillestedt, du har Levinson, du har norrmännen där i tredje kedjan, eller norrpojkarna. Jettman, jätteduktig, bra center den här säsongen också. Så de har ju en bredd och spets som jag kanske inte har sett hos Mora sedan 17-18 när de gick upp i... Eller 16-17 när de gick upp i SHL.
Tycker de har en bättre backsida också?
Ja, alltså det där är ju... Minns du hur det snackades om Mora inför säsongen? Att hur ska de klara av Hockeyallsvenskan med den där backsidan? Men Roope Laivainen har varit en av ligans bästa backar. Jakob Norén har tagit ett stort kliv bredvid honom, som du var inne på tidigare.
Petrus har gjort det bra,
men Josef Berger...
Ja.
Han skulle absolut kunna hamna i en SHL-klubb nästa säsong med tanke på de kliv han har tagit. Han är bara 23-24 år gammal också. Duktig skridskoåkare, rätt stor. Räckvidden finns där. Jag tycker att han på sikt kommer kunna vara en riktigt bra SHL-back.
Vilka vinner SM-guld?
Ja, men Växjö är nog mitt val där. Av flera olika anledningar.
Ja, nu när Färjestad är borta så känns det som att det blev en liten rakare väg.
Ja, orkar Rögle rå på ytterligare en av de bästa från grundserien? Ja, de har brottat ner Färjestad, men Växjö... Jag tyckte att Linus Johansson sa det bra efter att Färjestad åkte ur, att vi var inte förberedda för det här. Att vi har kanske hamnat i en falsk trygghet under grundserien och fått med oss poäng som vi inte borde. Växjö har ju haft sina motgångar under säsong också. De hade en ganska svag februari månad som jag minns det. Kanske var för att de var nedtränade och laddade inför slutspel, vem vet. Men jag tycker att ser man från målvakt till sista forward, så är det få lag som kan mäta sig med Växjö. De har egentligen alla ingredienser. Det är väl Frölunda om de skulle ta sig vidare i kvarten mot Leksand. De har en bra backsida, Lasse Johansson kanske är Europas bästa målvakt också. Mm. Och Malte Strömvall som skulle kunna vinna Stefan Liv med Memorial Trophy.
Det här med slutspel och åttondelar och sånt där. Vi har ju ett färskt exempel nu att Färjestad hade fått vila 8 dagar. Är det så att rosten smyger sig på Och sen möter man ett Rögle som är inne i ett flow. Man känner inte efter att man är trött, utan man spelar match varannan dag fortsättningsvis och har vunnit och två raka åttondelar. Att det ger en fördel.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag tror att det är en fördel på kort sikt i en matchserie.
Alltså men lik med tanken att Rögle snor första matchen i Växjö, då känns den serien helt galet öppet. Då är det nästan fördel Rögle.
Nej, jag skulle inte säga galet öppet. Jag skulle säga att den öppnar upp sig, absolut. Men jag tror att Växjö, så här, både Växjö och Rögle kommer ha lika många match, eller dagar ledigt nu. Så att jag tror inte att det kommer vara en aspekt som spelar särskilt stor roll i det där mötet som det gjorde i Färjestad och Rögle. För jag väntade mig nästan att Rögle skulle sno en av två matcher i Karlstad. Det var ju match två nyckelmatchen som jag ser. Att Färjestad var så dåligt förberedda på den.
Ja.
För hade de vunnit här med Karlstad då, haft en 1-1 när de reste ner till Ängelholm, då tror jag faktiskt Färjestad hade tagit det där i slutändan.
Också.
Men ja, sen nu vet vi inte hur det slutar i Leksand Frölunda, så vi kanske inte ska gå in på den sidan mer, va?
Nej, nu går jag in i programledarrollen och säger att nej, det gör du inte.
Men jag såg någon fråga där som var intressant när vi pratade med Mora. Vi fick ju någon om vem som skulle kunna bli assisterande sportchef till Henrik Radin i Modo. Var det inte någon som kom
jo,
in där?
Jo, det fanns en fråga där också.
Jag märkte den och innan jag kom in på redaktionen här. Och jag tycker ju att de borde satsa på en scout som har analytiska verktyg i sin repertoar. Alltså någon som vilar mot de underliggande siffrorna lite mer. Jag säger inte att Henrik Radin inte gör det och kan ut och se väldigt mycket matcher. Alltså det är en hockeynörd ute i fingerspetsarna. Men kanske en yngre förmåga som nödvändigtvis inte behöver bo på orten. Alltså den skulle kunna bo någon annanstans i Sverige och resa runt väldigt mycket i Hockeyettan, Hockeyallsvenskan och försöka hitta fynd där. Jag tror att det skulle vara ett bra alternativ för Modo. Eller, vad tänker du om Mora sportchef Andreas Hägglund?
Kan honom alldeles för dåligt, men jag ser ju att han har gjort ett väldigt bra jobb. Jag ser ju scoutingen, alltså de här norrbaggarna han har hittat är ju klass.
Ja, sen tror jag Hermansson hade ett finger med i spelet där också. Ja. Han har agerat assisterande sportchef där i Mora under lång tid, känns det som, och hittat många duktiga spelare längre ner i seriesystemet. Men Andreas Hägglund kanske, jag upplever honom som väldigt prestigelös. Mm. Och sen, alltså en Hägglund i Övik.
Ja, det blir aldrig för många Hägglund i Övik.
Exakt.
Det är bra folk. Men du, Modo är ju väldigt noga. Det här är ju, de ska ju annonsera efter junior eller de som kommer ha sportsliga biten på junior. Men när det gäller vice andre sportchef så kommer man att headhunta.
Mm-hmm.
Det är Widerbro jättetydlig med. Utan det är liksom, det får ta lite tid. Men dels så ska ju Hinken avlastas. Om man tittar på det träd Hinken jobbade i fjol, alla grenar han satt på, det är ju egentligen fullständigt obegripligt att han hann med och göra det han skulle. Nu har han bara här laget, punkt slut. Han har fullständigt ansvar för sporten. Det enda han ska redovisa till Johan Widerbro, som då är hans närmaste chef, det är ju egentligen Widerbro ska ha hand om medarbetarsamtal och budgetar. Sporten får ingen annan än Hinken röra i, och det är ju fantastiskt bra. Och får han nu en hjälp så, alltså det här var ett nödvändigt beslut av Modo. Det är kostsamt, men det är nödvändigt.
Mm. Ja, jag tycker det är ett klokt vägval, och det ska man säga om Modos etableringsresa är att de gjorde helt rätt år ett att lägga allt krut på spelartruppen för att hänga kvar. Och nu år två, när man känner sig kanske lite mer trygg i den plattform man står på, att man utvecklar den organisatoriska biten samtidigt som man inte tummar på spelarbudgeten för här laget. För som jag har förstått det i alla fall, så kommer de ligga ungefär på samma nivå som de gjorde förra säsongen. Då var det någonstans mellan 45 och 50 miljoner som jag uppfattat det. Och där måste du vara idag. Yes, well. Alltså, för några säsonger sedan då kunde du gå in med en budget som Oskarshamn hade på 28-29 miljoner. Jag tror Timrå hade det något år också. Och faktiskt hänga kvar. Men idag så måste du upp på 45 för att kunna hävda dig i SHL. Och det ska man säga om Modo också. Jag tror att det är en rätt attraktiv plats att spela på idag. Med tanke på att Mattias Kalin finns i det där båset. Han har fått en fin individuell utveckling på många spelare. Det är ett roligt spel att spela på också. Och just det vi pratade om i avsnitt 1 här för förra veckan. Det är just att det är ett rätt bra drag nere i Hägglunds också. Jag tror många vill uppleva det.
Sen i det här nya organisationsträdet som har byggts så... En av arkitekterna i Joakim Grundberg, Europa Head Scout för Philadelphia Flyers, sitter med i styrelsen. Oerhört viktig för föreningen, och han precis som Modo i övrigt, eller de har ju implanterat, Modo måste ha spets, men för att leva på sikt så måste man även ha bredd. Och den bredden måste man helst ta från egna led. Istället för att, hur ska jag säga det här utan att plump, men istället för att köpa en Sebastian Olsson så ska man uppfostra eller fostra en egen Sebastian Olsson från egna led. Och det är jätteviktigt om man ska överleva. Och där är ju Modo väldigt tydligt att man kommer jobba så. Och vi har en fråga från Christer Haraldsson som säger att när tror ni Modo börjar få in ungdom i A-laget? Och med kontinuitet, vilket var styrkorna tidigare. Det är ju trist att Umegård styr med flera inte hittar en plats. Men det är ju där Modo börjar se över nu.
Mm. Ja, och det är ju en brutal värld hockeyn verkar i. Och de två spelarna håller ju inte på SHL-nivå idag. Så det är ju helt rätt att göra sig av med dem. Hade det varit Hockeyallsvenskan, då hade de kanske kunnat ta en plats. Mm. Och Modo måste, med tanke på att man varit nykomlingar, vara lite hänsynslösa faktiskt och se till att okej, vilka spelare hjälper oss här idag först och främst. Och sen kan man utveckla de andra bitarna just när det kommer till bredden på juniorsidan. Och under de senaste åren så har ju tyvärr ganska många stora talanger här runt Örnsköldsvik med omnejd valt andra SHL-klubbar. En sån som Isak Hedqvist som har varit jättebra för Luleå den här säsongen till exempel. Så där finns det kanske ett arbete att göra att försöka locka de lokala förmågorna tidigare, för det finns ju det här är en stor fråga, men det finns en problematik just idag med att klubbar värvar spelare som går i åttan redan nu och säger att men gå sista året i grundskolan här uppe eller här nere eller beroende på var klubben finns och sen har du en plats på hockeygymnasiet. Jag har faktiskt några exempel nu på att det är vissa lag som till och med värvar när de går i sjuan.
Ja, det...
Och det blir ju väldigt svårt då, om vi säger att en stor talang härifrån Övik får ett erbjudande från Luleå, Örebro eller vilken klubb det nu är i när han går i sjuan redan och säger att okej, men flytta ner hit och så går du klart till högstadiet och sen lovar vi en plats på gymnasiet. Kan Modo då svara och säga att nej, men du har en garanterad plats här, bara du stannar kvar? Jag tror det är svårt att ge den typen av löften i den åldern. Det är liksom 13 år när vi snackar om.
Det händer ju så mycket. Det är liksom... Men sen är också någonting som skadade Modo var ju att man var hockeyallsvenska. Man tappar ju ett koppelspelare som hade varit kvar i Modo tills de hade fått NHL-kontrakt. Jag tänker Mattias Norlinder, Jesper Sellgren, Viktor Olofsson, William Wallinder, William Strömgren. De hade ju varit kvar hos Modo i par år till om Modo hade spelat SHL.
Absolut. Och jag tror att det kommer krävas några SHL-år innan man stärker juniorverksamheten ännu mer och få in topptalanger i de kullar som kommer nu. Och jag tror att man som supporter till Modo så borde man nog ha tålamod i de här frågorna också. Alltså man kan inte förändra allting på en dag eller en säsong ens.
Nej.
Utan man måste se det kanske på 3, 5, 10 års sikt. Och sen ska man vara helt krass också. Modo kommer inte spotta ur sig samma talanger som de gjorde när 70-talisterna kom fram eller delar av 80-talisterna. Alltså får man fram en bra SHL-spelare varannat var tredje år så tycker jag att det är ett hyfsat gott kvitto. Får man en NHL-spelare var femte, var tionde år nu för tiden så tycker jag också att det är ett ganska gott facit.
Jag håller med, och det är därför Modo nu anställer en juniorchef med yttersta ansvar som ska ha kontakt med andra klubbar, med NIU, med TV-pucken, med scouter, med, och det tror jag också är en minst lika viktig rekrytering som en vice sportchef. Men hör du Adam, nu börjar du nästan se blå ut i ansiktet på grund av syrebristen, så att nu har vi surrat på rätt bra. Och,
tror det va?
Ja. Och har ni tur eller otur så kanske Adam, om han har tid och inte är på VM eller kör någon vakteltävling eller något sånt här. Så,
det gör jag bara med Jon Häggqvist.
Så kanske han dyker upp någon mer gång innan vi tar sommarlov. Men hur som helst, hockeyvänner, tack för idag.
Tack för idag.
måste jag.